Ur boken Inkludera, författare Frida Olsson Sandahl. Normer, kapitel 4. Normer är regler för hur människor förväntas bete sig. Det finns olika former av normer, såsom juridiska och sociala normer. En del normer finns nedskrivna som ordningsregler i omklädningsrummet, föreningens stadgar och organisationens värdegrund. Sociala normer är oftast outtalade och samtidigt är de ständigt närvarande. Normer är olika sorters beteenden som är inom situationstecken godkända i olika sammanhang. De allra flesta kan läsa av normer och vet ungefär vad som förväntas av dem, även om normer kan vara mycket subtila. Många har förmågan att anpassa sig till de olika normer som råder på skolan, i tennisklubben eller på styrelsemötet. Genom att granska de normer som råder i organisationen går det att stärka det goda i verksamheten och samtidigt förändra de normer som gör att en del inte känner sig välkomna. Traditionellt har inkluderingsarbete fokuserat på att öka toleransen och fokus har legat på, inom situationstecken, hur de andra är. Det finns problem med det förhållningssättet eftersom det riskerar att förstärka olikheter mellan grupper. Ett bättre alternativ är att jobba normkritiskt och istället granska de normer som råder. Det är nämligen normer som avgör om medlemmar känner sig som en del av föreningen eller inte. Normer bygger ofta på att olika grupper ställs som varandras motsatser. Detta kan leda till att olika verksamhetsdelar motarbetar varandra snarare än hjälps åt för föreningens bästa. Om organisationskulturen innefattar mycket diskussioner om inom situationstecken vi och inom situationstecken dem, finns det även risk för att de som känner sig hemma i flera grupper eller ingen osynliggörs. Människor och organisationer är alltid mer komplexa än att de bara tillhör en av två möjliga kategorier. För en organisation är det viktigt att granska och arbeta med normer, eftersom verksamheten då i längden kan bli tillgänglig för fler. Genom att aktivt inkludera fler perspektiv kommer många fler medlemmar att få ta del av ett bra föreningsliv. Den som är normbärare har ofta privilegier. Det kan handla om att slippa att bli frågasatt och därmed kan det bli lättare att nå maktpositioner. Men vad händer med den som bryter normer i verksamheten? Hur kan organisationen jobba för att det ska bli en trygg miljö där alla ska kunna välja att vara öppna med sina identiteter? Sociala normer. Sociala normer är det som anses vara det vanliga beteendet i en grupp. Det är outtalade regler som individer förväntas förhålla sig till och bete sig efter. Det som följer normer gör alltså inom situationstecken rätt, vilket kan belönas i form av högre status och mer enkelhet i livet. Normer är regler för det sociala samspelet och känslor om vad som är vanligt. Det gör att vi inte behöver komma överens om spelregler vid varje enskilt tillfälle. Sociala normer är oftast outtalade och något, inom situationstecken, som alla bara vet. Normer är antaganden om vad som är rätt och vilka handlingar som är önskvärda. Sociala normer är en viktig del i det sociala samspelet. Och när alla vet vad som gäller gör det exempelvis styrelsemöten och ledarträffar enklare. Sociala normer kan finnas som mentala bilder och berättelser av en kultur. Det kan handla om att inom situationstecken alla vet att i Sverige beter sig människor på ett visst sätt. Eller i Karlskrona är folk si eller så. Normer kan också vara knutna till en bakgrund på det sätt att vi tror oss veta hur alla som har högskoleutbildning ser ut, beter sig och pratar. Mängder av olika saker påverkar hur vi är. Det kan handla om att vi socialiseras in i normer på grund av kön, föräldrars yrke, plats i syskonskaran eller religiös uppfostran. Varje förening socialiserar in medlemmar i sina normer. Det sker till exempel i form av berättelser om hur, inom situationstecken, det alltid har varit. Och kan ske i form av klädkoder. Det handlar om att skapa en vi-känsla. Alla nyanställda eller nytillträdda på uppdrag är guldgruvor om organisationen vill ta reda på vilka normer som finns och få hjälp med ett utifrån perspektiv. En person är aldrig så normkänslig som precis i början av ett nytt sammanhang. Då funderar den personen på hur arbetsklimatet i styrelsen är, hur lokalen lämnas efter mötet, hur trevlig organisationen är, hur enkelt det är att få tag på information, hur klädnormerna ser ut, hur styrelsemötet hålls, vilket språk som används och vilka formella och informella nätverk det finns. Kort sagt är det smart att använda den nya medlemmens upplevelser för att få reda på hur det är att vara i organisationen. Ganska snart blir personer hemmablinda och en del av organisationskulturen och normerna. Eller så blir de inte del av gruppen och slutar. För många är normer något helt självklart och det kan därför vara svårt att veta vad som är en norm. Normer är något bra eftersom det underlättar i många sammanhang. Om vi vet ungefär vad som förväntas av oss och hur vi ska bete oss behöver vi inte lägga någon kraft på att först förhandla och bestämma regler. För att behålla gruppkänslan kan människor skratta åt dem som bryter normer, prata nedvärderande om inom situationstecken de andra eller straffa normbrytarna genom att utesluta dem ur gruppen. Ibland finns förväntningar på beteenden nedskrivna i form av ordningsregler i en föreningslokal och det kan även finnas uttalade sanktioner för normbryt. Ett exempel på det kan vara att vissa kläder krävs för att bli insläppt i lokalen. Genom uppmuntran eller straff socialiserar vi varandra kontinuerligt in i en känsla av vilka vi är och hur gruppen är. Normerna blir en del av vår identitet och våra värderingar och därmed självklara. Normer kan vara svåra att se och känna, särskilt om de ligger nära ens egen identitet. Normer kanske först blir synliga när någon bryter mot de sociala koderna. Juridiska normer. Juridiken sätter gränser vad som är tillåtet och vad som är brottsligt. Lagar är skapade av människor. Juridiska normer innefattar utöver lagtexter även förarbeten och praxis. Det finns olika syn på när en lag ska stiftas. Lagar kan stiftas med syfte att korrigera människors beteenden och värderingar eller efter att samhället har förändrats, det vill säga att lagen ska bekräfta den samhälleliga opinionen. Det finns flera exempel på att lagstiftningen har ändrat människors beteenden. Ett sådant är förbudet mot att slå barn. Barnagan förbjöds 1979 i Sverige. Att smiska sitt barn i uppfostrande syfte ansågs vara karaktärsdanande och något som en vuxen i hemmet hade rätt att göra. Lagens införande kom att ändra synen på barns rättigheter och barnaga. Många anser idag att barns rätt till kroppslig integritet och trygghet är en självklarhet. Ytterligare ett exempel är föräldraledigheten, som sedan införandet 1974 är individuell. Då hade samhällsnormen gått från en enförsörjarmodell till en tvåförsörjarmodell. Båda föräldrarna hade möjlighet att få ersättning för att vara hemma med barn med målet att föräldrarna i större utsträckning skulle dela på ansvaret. Lagstiftaren har försökt förändra uttaget genom att införa månader som inte får överlämnas till den andra föräldern. Statistiskt tog 1% av föräldraförsäkringen ut av pappor 1974. Idag är det närmare 25%. Juridiken syftar till att undvika oönskade handlingar i samhället, både av individer och juridiska personer. I vissa fall handlar det om att lagen kräver en viss handling. 3 kapitlet i diskrimineringslagen handlar om de aktiva åtgärder som arbetsgivare och arbetstagare är skyldiga att vidta för att undvika diskriminering. Ingenstans i diskrimineringslagen finns det ett påbud som särskilt gäller ideella organisationer. Generellt i svensk lagstiftning finns inga lagar som reglerar föreningslivet. Men självklart gäller svenska lagar även för aktiva i föreningar. För att sammanfatta påverkar juridiken våra värderingar. Förändringar föregås alltid av diskussioner och debatter. Men när lagen har funnits på plats ett tag ifrågasätts den kanske inte längre på samma sätt. Nedskrivna normer. Utöver sociala och juridiska normer finns även nedskrivna normer. De kan finnas som nedskrivna ordningsregler, policydokument och stadgar. Om föreningen har en nedskriven värdegrund kan den ses som nedskrivna normer. Andra exempel är policies kring alkoholbruk eller regler för hur jämställdhetsarbetet ska genomföras. Organisationen kan ha nedskrivna regler för hur mångfald ska beaktas vid planering av konferenser och utbildningar. Nedskrivna normer är alltså bestämda förhållningsregler för att åstadkomma ett önskvärt beteende. Det är viktigt att fundera på vilka regler och önskade beteenden som behöver skrivas ner. För att hjälpa nytillkomna medlemmar kan det vara bra att formulera sådant som bidrar till att människor trivs i verksamheten och som alla bara inom citationstecken vet. En nedskriven text om hur organisationen vill vara är ett sätt att försöka behålla styrkan i organisationskulturen. De sociala normerna är ett resultat av hur medlemmar, förtroendevalda och anställda beter sig. Hur ser de sociala och nedskrivna normerna ut i relation till värdegrunden? Finns det områden där organisationskulturen behöver förändras för att närma sig den uttalade värdegrunden? I så fall kan en nedskriven regel eller värdering hjälpa verksamheten att sätta ord på vilken riktning som förändringen bör ta. Organisationen behöver diskutera hur reglerna efterföljs och hur felbeteenden ska hanteras. Det behöver vara uttalat vem som har ansvaret att följa upp oönskat beteende. Ansvaret kan ligga hos styrelsen, ordförande eller andra ledare. Bestäm vad konsekvenserna ska bli om någon bryter mot en policy eller nedskriven värdegrund. Nedskrivna eller på annat sätt kommunicerade regler är bra eftersom förväntningarna blir uttalade. Genom att fastställa en önskad organisationskultur blir den lättare att kommunicera till blivande medlemmar. Det blir även enklare att föra en diskussion kring värderingar om de är uttalade. Uttalade och nedskrivna regler skapar trygghet eftersom ramarna blir givna. Ingen energi behöver läggas på att försöka tolka och förstå omgivningen. Ingen behöver känna sig osäker på om den verkligen gör det som är tänkt. Stadgar kan sägas vara juridiska och nedskrivna normer för en organisation. Det reglerar demokratin och makten samt sätter upp regler för hur beslut ska gå till. Syftet är att säkra demokratin och medlemmars inflytande. Stadgar kan ses som spelregler, vilka ska bidra till att makten utgår från medlemmarna. Föreningens stadgar är själva grunden, precis som alla andra dokument och policies, likväl som de sociala normerna i form av organisationskultur bör granskas ur ett normkritiskt perspektiv. Det är viktigt att även de nedskrivna och formella dokumenten visar på den värdegrund som en verksamhet har. Det går att titta på vilka ord som används i verksamhetens dokument. Det här är ett steg på vägen för att fler ska känna sig välkomna och inkluderade. Finns det könsnormer i språket? Det går till exempel att välja ord som justerare istället för justeringsman. Under 2014 ändrade fackförbundet Byggnads sina stadgar så att det istället för han står hen. Miljöpartiet införde ordet hen i sitt partiprogram 2012. Båda dessa organisationer menar att det handlar om att vidga normer och öppna upp för att människor är olika. Kanske går det att göra språket som används i organisationen mer begripligt för fler. Det är lätt att alla som kan föreningsteknik vet vad begreppen betyder och hur föreningsdemokratin i form av årsmöten, styrelse och valberedning fungerar. Ett exempel är att använda begreppet som ersättare istället för suppleant. Om föreningslivet vill att fler ska kunna ta del av verksamheten behöver föreningar bli medvetna om hur de nedskrivna och icke-nedskrivna normerna ser ut. Makt och privilegier. Det finns en mängd olika sätt att se på makt. Makt kan utövas och innehas på olika sätt, av skiftande anledningar. Att följa normer kan innebära makt och privilegier, eftersom den som upprätthåller normer inte alltid blir ifrågasatt i samma utsträckning som en person som bryter förväntade sociala beteenden. En person som bryter normer kan känna sig ständigt ifrågasatt, vilket i sin tur kan leda till en känsla av maktlöshet. Att vara normbärare innebär att ens identitet och plats i en organisation tas för given. Att vara normnära innebär ofta makten att bestämma vad som ska fortsätta vara inom situationstecken normalt och rätt i organisationen. Normbärare kan därmed lättare fortsätta att inneha tolkningsföreträde. Ju närmare normen någon är, desto lättare kan det vara att nå formella maktpositioner. Omgivningen hjälper vissa framåt och uppåt i organisationen. Detta kan ske mer eller mindre medvetet. En cis-person som är heterosexuell kanske inte blir ifrågasatt utifrån könsidentitet eller sexualitet. En cis-person riskerar inte hot och våld i samma utsträckning som en transperson. Framförallt behöver personen inte lägga kraft på att parera kring normer i mötet med andra människor. Detta behöver inte per automatik betyda att en cis-person har makt, men den slipper lägga energi på att bryta normer utifrån könsidentitet och sexualitet. Att inte vara en del av normen utan istället känna sig utanför gruppen, bli misstänkliggjord eller att ständigt bli ifrågasatt kan ge en känsla av maktlöshet. Därför blir det extra viktigt att också få vara i sammanhang där en är en del av normen. Här är och kan föreningslivet vara en stor resurs i att erbjuda sammanhang där individer kan få känna sig som en del av ett inom situationstecken vi. Ett historiskt exempel på tolkningsföreträde kring vad som är inom situationstecken normalt är att det är män med makt som har fortsatt att hävda att det som händer i hemmet och familjen inte är något för politiken att hantera. Normbärarna i samhället har ofta varit motståndare till att öka en annan grupps rättigheter. Feministiska rörelser i Sverige har kämpat med att omförhandla begreppet politik med målet att även det privata ska ses som politiskt. Trots motståndet har begreppet politik omförhandlats till att nu även innefatta familjesfären. Samma sak gäller rättigheter för hbtq-personer. Det är ofta cis- eller heteropersoner som kan fortsätta att uttala sig negativt kring homosexualitet. Den gruppen är en del av normen, har en mängd privilegier och genom det och dessutom tolkningsföreträde att kunna behålla bilden av vad som är rätt och inom situationstecken normalt. För organisationen är det viktigt att fundera på vilka som har tolkningsföreträde för perspektiv eller vem som bestämmer vad som är viktiga frågor. Föreningen kan fråga en bredare grupp än bara styrelsen om vilka frågor som ska diskuteras på årsmötet eller vad som behöver förändras i verksamheten. Kanske finns det andra perspektiv på verksamheten som kan beaktas och prioriteras. Begreppet makt kan väcka obehag och många tolkar det som negativt. Andra ser det som en möjlighet att påverka och därmed som ett positivt begrepp. Det är viktigt att vara medveten om sin position och sin eventuella makt, eftersom det kan innebära tolkningsföreträde och möjligheter. Det gäller att använda privilegier och makt klokt. Makt kan vara formell och komma med att någon har blivit utsedd till en viss position. I organisationen kommer det makt med att vara förbundsordförande eller generalsekreterare. Formell makt innebär ofta att det finns en delegationsordning, det vill säga att organisationen har beslutat vem som får fatta vilka beslut. Makt innebär att någon kan fatta beslut som påverkar någon annan. Vitsen med formell makt är att det finns uttalade krav och förväntningar på en position. När årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet är det ett sätt för medlemmarna att godkänna att styrelsen, den formella makten, har genomfört sitt uppdrag på det sätt som medlemmarna förväntade sig. Formell och informell makt hänger samman eftersom organisationskulturen kan begränsa personer eller gruppers möjligheter att ta plats. Det kan finnas fördomar om vad som vissa klarar av att göra eller negativa föreställningar som leder till brist på tillit. Normer i en förening ger medlemmar olika möjligheter att hävda sig och påverka verksamheten. De normer påverkar i sin tur vem som hamnar på de formella maktpositionerna. Detsamma gäller anställda som har uppdrag att utföra arbete och får ekonomisk ersättning för arbetet. Där finns en möjlighet att skilja en anställd från det uppdraget om den personen inte gör det den ska. Den möjligheten finns inte på samma sätt för en förtroendevald, därför kan andra sätt användas. För att det ska gå att följa upp formell makt är det oerhört viktigt att det finns nedskrivet vad som förväntas av en styrelse, verksamhetsplan och budget. Och av en anställning, arbetsbeskrivning. Det kan vara klokt att upprätta uppdragsbeskrivningar på fler poster och positioner. Det kan handla om vilket ansvar en tränare har eller den som leder en arbetsgrupp. Om inget är nedskrivet är risken alltid större att människor och organisationen tolkar uppdraget olika. Då blir det också oerhört svårt att veta om en person på en position gör rätt saker eller inte. Det kan också skapa en osäkerhet hos personen när den inte vet om den gör rätt saker. Om du och din förening vill göra en analys av formell makt i organisationen kan det vara bra att ta med många positioner såsom sekreteraruppdrag, tränare, lokalansvarig och anställda. Alla olika uppdrag har olika ansvarsområden som i sin tur innebär makt och möjligheter. Ett exempel kan vara om en ungdomsorganisation gör en analys av vem som har formell makt i organisationen och det visar sig att det är framför allt människor över 40 år som innehar formella maktpositioner. Då, när organisationen fått klart för sig hur maktinnehavet ser ut, kan den bestämma sig för olika vägar. Ett sätt är att organisationen är nöjd med vad analysen visar. En annan väg att gå är att försöka förändra maktinnehavet. En tredje väg skulle kunna vara att sluta kalla sig för ungdomsorganisation. Utöver en rent kvantitativ analys om vem som återfinns på olika uppdrag går att diskutera om olika uppdrag har olika status. Organisationen kan analysera vem som bidrar till att förändra ledarutbildningar, webbplatser, dräkter, policydokument och så vidare. Ju bredare grupper som är med och förändrar, desto bättre resultat. Det är klokt att eftersträva heterogena grupper både vad gäller formell och informell makt. En organisation kan förändra vem som har makt genom en stadgeändring som reglerar vem som ska sitta på maktpositioner. En idé kan vara att varje styrelse måste ha minst 2 ledamöter under 20 års ålder. Eller att könsfördelningen alltid måste vara minst 40-60%. Ett annat spår är att organisationen folkbildar om värderingar och utvecklar demokratimetoder. På så vis breddas diskussionen om hur organisationen kan fördela makten. Genom detta sätt blir den ökade medvetenheten ett sätt att i längden försöka förändra maktinnehav. En utveckling kan vara att organisationen satsar resurser och utbildar alla valberedningar i organisationen. Ledamöter i valberedningar sitter på stor formell makt och bör vara väl införstådda med organisationens mål, värderingar samt hur maktfördelningen på förtroendevalda positioner ser ut. Det kan vara så att organisationen är helt nöjd över hur maktfördelningen ser ut. I så fall, var stolta. Att leva sina värderingar är ett oerhört starkt varumärke och ger en trovärdighet både internt och externt. Fundera på vilka handlingar som har lett till att organisationen i praktiken är nära de uttalade och nedskrivna värderingarna. Det är framgångsfaktorer som kan användas av andra och i andra sammanhang. Försök också hitta det som händer i organisationen som gör att den goda organisationskulturen behålls. Om verksamheten lever sina goda värderingar kommer den att få många nya medlemmar. Det är viktigt att den goda organisationskulturen uttalas och sprids till nytillkomna. Ett värdegrundsarbete är en ständig process som inte får tappas bort. Den måste fortsätta vara levande och ständigt diskuteras för att det goda ska kunna fortleva. Normbryt och tokenism. Normer innebär att det finns outtalade förväntningar och det gör att människor reagerar när någon bryter normer. En person som är normbrytare kan ha erfarenhet av att ens liv och erfarenheter blir osynliggjorda. I ideella organisationer är berättelserna och historierna något som bidrar till gruppkänsla och organisationskultur. Genom berättelser byggs bilden av verksamheten. Om berättelserna och kulturen bara innefattar en viss sorts familj eller bara berättar om vad män gör och har gjort kan det leda till att andra känner sig osynliggjorda. Här är även kommunikation en viktig del. Vilka bilder och människor får representera organisationen? Finns det en mångfald där? De flesta personer har vid något tillfälle brutit normer och vet om precis vad som händer och hur det känns. Ibland är det omvärlden som exkluderar på grund av normbryt, eller så är det individen själv som känner sig helt fel. Det är ett samspel mellan egna förväntningar och förväntningar på andras förväntningar. För att tala med socialpsykologiska termer är individer hela tiden på en scen och spelar den roll som de tror att publiken förväntar sig. Publiken kan vara människor runt omkring, inklusive en själv. I olika sammanhang finns det olika roller. Det kan till exempel vara ett styrelsemöte där det finns roller som ordförande, sekreterare och ledamot. De flesta har en bild av andra förväntar sig av en viss roll. Det finns förväntningar på en ledamot, ska vara på ett visst sätt, driva vissa frågor och föra en diskussion på ett visst sätt. Sekreteraren förväntas skriva protokollet. Ordförande förväntas leda mötet. Detsamma gäller fotbollsträning där det finns tränare och spelare. Alla har olika uppgifter och olika förväntningar utifrån vilka faktiska uppdrag de har och vilka människor som samspelar. Samtidigt som det för många är självklart vad som ingår i olika uppdrag ser det olika ut i olika styrelser och under olika träningspass. Att ha uttalade förväntningar gynnar alla och skapar tryggheten för gruppen. Uppdragsbeskrivningar är bra för att tydliggöra förväntningar. En annan viktig sak är att gruppen eller styrelsen faktiskt tar sig tiden till att diskutera förväntningar, förhållningsregler och uppdrag. Att vara normbrytare kan leda till att den blir extra synliggjord och att oproportionerligt mycket fokus läggs på en. Ens avvikande identitet, familj, hudfärg eller ålder kanske hela tiden lyfts upp, även då det är irrelevant. En person kan som ung tjej i en organisation där de flesta är äldre män hela tiden bli behandlad som att den är inom situationstecken ung och duktig eller inom situationstecken borde inte du som ung vara intresserad av detta istället? Hon kan också förminskas och förlöjligas genom att kallas för inom situationstecken lilla gumman. Ens position som normbrytare kan komma upp i alla möjliga sammanhang och det kan gå åt energi till att vara vaksam på när irrelevanta kopplingar till ens identitet kommer att göras. Detta kan ske både på skämtsam nivå och som förtäckta elakheter. I genusyrsel och normuppror beskriver en av sjuksköterskorna det som att hon inom situationstecken blir så trött ibland både på osynliggörandet och det myckna synliggörandet. Att känna sig utanför normen och gruppen tar helt enkelt kraft. Tokenism handlar om att personer blir representanter och symboler för en hel grupp. Det är det engelska ordet token som ligger till grund för begreppet. Token betyder symbol eller tecken. Ju längre från normen som någon befinner sig, desto mer tenderar den personen att bli representant för en grupp. Det kan handla om att någon är den enda som är äldre i en styrelse med många unga eller att någon är den enda som är utlandsfödd bland ledarna. Den person som är nära normen ses snarare som en enskild individ, aldrig som bärare av en kategori. En person som blir token för en grupp förväntas driva frågor utifrån vad hela gruppen som hen inom situationstecken representerar vill. Detta trots att hen inte formellt representerar någon mer än sig själv. Den som är äldre eller utlandsfödd, enligt exemplen ovan, kanske hela tiden får frågor om vad gruppen äldre eller gruppen utlandsfödda tycker, tänker och vill. I en styrelse kan någon bli invald för att representera en grupp. Om en person bara driver frågor utifrån gruppens intresse finns det risk för att ledamoten anses olämplig för att driva generella och allmänna styrelsefrågor. En person kan också anses som onödig om den inte alls driver frågor utifrån ett förväntat gruppintresse. Risken för dubbelbestraffning är stor. Förväntningarna på en person blir höga och ibland omöjliga att leva upp till. Om en individ är ny i en grupp och inom situationstecken den enda som tillhör en annan grupp än normen finns det stor risk för att en person blir vad Rosebeth Moss Kantar kallar för token. Att utjämna de numerära proportionerna, det vill säga den kvantitativa mångfalden, kan vara ett sätt att undvika tokenism. Moss Kantar har forskat utifrån genusperspektiv och menar att det finns tendenser till att organisationer vill fördela kvinnorna för att undvika helmanliga grupper. Detta ökar dock risken för att skapa tokenism. Hennes strategi för att undvika detta blir då att se till att det alltid finns flera kvinnor på samma nivå eller i samma arbetsgrupp. Mångfald är viktigt och en bra valberedning ser till att föreslå människor med olika bakgrunder och perspektiv. Samtidigt är det viktigt att när styrelsen är vald så är alla där på samma mandat och uppdrag. Olika erfarenheter ska berika arbetet, men aldrig begränsa människors inflytande i styrelsen. Kawa Zulfagari beskriver liknande erfarenheter av att vara icke-norm utifrån vithetsnormer. Han kallar det för, inom citationstecken, representationsbördan och menar att personer med mörk hudfärg och mörkt hår alltid får representera sin grupp. Oavsett om personen vill kan eller har mandat att göra det. Han beskriver det som att, inom situationstecken, om jag gör något fel kommer alla som har mitt svarta hår och min mörkare hudfärg att dömas för det. Alla kan alltid, om de vill, tala utifrån sin egen upplevelse. Det är viktigt att inte utgå från att en person kan frågor kopplat till sina identiteter eller eventuella grupptillhörighet. En person som identifierar sig som HBTQ-person har inte per automatik kunskap om heteronormer. Personen representerar inte gruppen HBTQ-personer. Judith Butler, queer-teoretiker, menar att alla ska uppmuntra sig själva och omgivningen till att bryta mot normer för att frigöra alla från inskränkande roller. Alla bör lyssna på sig själva för att ta reda på vad de egentligen vill. Det är viktigt att individer gör det som de mår bra av. Hur många normer som en enskild individ medvetet kan bryta mot beror på både på individens position och på individen själv. Människor som av olika anledningar har en trygg position i organisationen eller samhället kan kosta på sig att bryta normer i större utsträckning. Det finns kritik mot normbryt som metod. Det finns risk att metoden leder till att människor istället för att utmana och bredda normer bara förstärker normer. Normerna blir mer synliga när normbryt synliggörs. Om detta breddar eller bekräftar normgränser råder det olika uppfattning om. Det är också fel att antyda att alla individer kan välja att bryta normer för att leka med genusnormer, vithetsnormer och liknande. Vissa identiteter och uttryck går inte att välja eller dölja. Många kämpar hela tiden för att passa in i normerna och vara en given del i föreningen. Att passera obemärkt förbi som en i gruppen kan vara en mycket eftersträvansvärd tillvaro. Många vill slippa glåpord, sociala korrigeringar, osynliggörande och förlöjligande. Normbryt är en bra metod för att få människor att fundera på vilka normer de själva upprätthåller. Men det är naivt att tro att alla kan välja när de ska bryta normer eller inte. Fundera på vilka bryt som skulle kunna genomföras för att vidga, utmana och förändra dåliga normer i organisationen. Intersektionalitet. Intersektionalitet är ett sätt att analysera hur olika maktstrukturer påverkar varandra. Alla människor är mer än en könsidentitet, en ålder, en religion eller en sexualitet. Vi ges olika möjligheter i olika sammanhang beroende på vem vi är eller förväntas vara. Genom att organisationen funderar kring makt, representation och identiteter med ett intersektionellt perspektiv kan rättighetsarbetet bli smartare och bidra till att fler känner sig välkomna som medlemmar. För en förening som jobbar normkritiskt kan det vara bra att undersöka hur olika maktstrukturer samverkar. Intersection är engelska och betyder korsning. Människor rör sig hela tiden i olika strukturer där olika maktordningar korsas. I varje sammanhang finns det normer. Det betyder att personer i vissa sammanhang är norm och därmed kanske också har mer makt. Samma personer kan i andra sammanhang vara det som bryter normer och därmed ha begränsat handlingsutrymme. Att vara vuxen kan ge personer makt i familjen eftersom vuxna ofta har mer makt än barn. På ett styrelsemöte ger, genom situationstecken, vuxenheten inte några fördelar om normen är att vara över 18 år. I det sammanhanget blir det andra saker som ger möjligheter och begränsningar. Det handlar om att se att individer tillhör flera grupper och kategorier. De flesta individer har flera identiteter, såsom exempelvis ung, förälder, transgender och hetero. Varje persons position beror på flera olika maktordningar och vilka sammanhang som den befinner sig i. En av intersektionalitetens styrkor är att det tidigare har funnits helt åtskilda teorier om exempelvis rasism och sexism. Kanske har det också i föreningslivet setts som två helt separata frågor. Enskilda individer har upplevt både rasism och sexism, men aktivismen, arbetet och kunskapen har mestadels utvecklats parallellt, inte tillsammans. Intersektionalitet tar tillvara det faktum att människor lever i flera olika maktstrukturer samtidigt. För en organisation som ska jobba med jämställdhet eller rättigheter utifrån sexualitet och könsidentitet är det viktigt att komma ihåg att det inte går att klumpa ihop kvinnor som en grupp eller homosexuella som en grupp. Varje social kategori består i sin tur av människor med olika erfarenheter. För att göra det inkluderande arbetet mer precist behövs det intersektionella perspektiv. En föreningsverksamhet kan inte bara förhålla sig till gamla och unga eller kvinnor och män. I gruppen kvinnor finns både gamla och unga. Gruppen gamla består av både kvinnor och män. Det gäller att förhålla sig till flera maktstrukturer samtidigt. Med det intersektionella perspektivet fördjupas bilden av maktstrukturer och blir i praktiken ett normkritiskt förhållningssätt. Istället för att fokusera på hur de inom situationstecken är i olika grupper blir fokus på vilka normer som finns för gruppen inom situationstecken vi. Flera intersektionella teoretiker framhåller att det inte enbart är ett analytiskt verktyg utan att det även syftar till att förändra maktinnehavet. Det handlar därmed inte om att rabbla olika kategorier och sedan dra slutsatsen att en person har si eller så mycket makt. En person som är normbrytare i många sammanhang är det per se inte mer synd om. Intersektionalitet handlar snarare om att se hur maktstrukturerna reproduceras och skapa möjliga maktpositioner i olika sammanhang samt att förändra vem som har makt. Föreningen behöver titta på om det finns mönster för olika strukturer. Hur samverkar ålder och kön när det kommer till förtroendeuppdrag? Finns det mönster kring etnicitet och utbildningsnivå bland ledarna? Hur representeras verksamheten i kommunikationen, sett ur både funktionalitet, ålder och kön? I det intersektionella arbetet räcker det inte med en maktordning. Men det är alltid bättre att börja någonstans. Om föreningen börjar med att arbeta med jämställdhet kommer det arbetet bli bättre om det samtidigt inkluderar hur fler maktstrukturer påverkar. Det intersektionella tänkandet har förekommit på många sätt genom historien. Ofta har behov av intersektionellt perspektiv lyfts fram av personer som upplevt flera maktstrukturer samtidigt. Eftersom normer och strukturer ofta utgår från två motstående positioner blir mellanläget komplext. Det kan vara komplicerat att tillhöra en kamp, men ändå inte känna sig inkluderad där. Om en person dessutom påpekar problemen med att vissa grupper inte inkluderas, finns risk för att den ses som problemet självt. Eller att personen inte anses solidarisk med kampen. År 1851 hölls ett tal, Ain't I a Woman, av Sojourné Truth. Hon hade varit slav och var aktiv både mot slaveri och inom kampen för kvinnors rättigheter. Hennes kritik handlade bland annat om att kvinnorättskampen inte alls inkluderade hennes utmaningar som svart kvinna. Den kampen bedrevs av vita medelklasskvinnor. De såg inte att antirasism skulle inkluderas i kvinnokampen. Sojourné Truth satt på en mellanposition och kände att båda kamperna var hennes, men att hon inte hörde hemma någonstans. Ett annat exempel är en kamp som Alexandra Kollontaj drev i början av 1900-talet. Hon var politiskt aktiv i Sovjetunionen som socialist och feminist. Hon menade att kvinnokampen var borgerlig. Hon kritiserade både kvinnokampen för dess brist på klassanalys och den socialistiska kampen för dess brist på feministiska perspektiv. Under 1980-talet var det flera teoretiker från traditionen inom citationstecken Black Feminism som lyfte intersektionalitet som ett analytiskt verktyg. Kritiken gentemot feminismen innebar att den tidigare helt ignorerat etnicitet, ras som maktordning. Ytterligare en teoretiker som påverkat framväxten och utvecklingen av intersektionalitet är Bell Hooks, pseudonym för Gloria Watkins, som medvetet skriver sitt Bell Hooks med små bokstäver för att fokus ska ligga på texten snarare än författaren. Som bland annat menar att en liten grupp vita, medelklass, hetero, kvinnor hade stått för hela problemformuleringen. Kvinnokampen var formulerad av få och många kände sig exkluderade. Rättighetskampen och dess utmaningar hade blivit allmän, giltiga och fick stå för alla inom citationstecken kvinnors problem. På 1990-talet gav Bell Hooks ut en bok med just namnet Ain't I Woman som handlade om rasism och sexism i USA. Kimberly Crenshaw anses vara den som myntat begreppet i nutid. Hon hör hemma i den teoretiska traditionen Black Feminism. Hon är aktiv inom både antirasism och postkolonial feminism. Crenshaw kritiserade genusvetenskapens utgångspunkt om att alla kvinnor bara var kvinnor. Hon menade att feministisk teori var helt blind för andra maktordningar och att det exkluderade många från rättighetskampen. Den grupp som skapade vetenskap inom feministisk teori var homogen. Det ledde till att endast vissa frågor ansågs höra hemma inom feminismer samt att andra positioner än vita, heterosexuella kvinnor osynliggjordes. Ur ett svenskt perspektiv brukar Paulina Delorreis, Irene Molina och Diana Molinari nämnas som de professorer som på allvar introducerade perspektivet intersektionalitet i Sverige. Intersektionalitet är alltså grundat i flera olika teoretiska perspektiv. Det har vuxit fram i feministisk teori och postkolonial teori. Grundantagandet är att kategorier såsom kön, klass, ras och sexualitet ständigt görs genom normer. Den intersektionella analysen placerar inte kön som grund och sedan de andra maktordningar som tillägg. Intersektionalitet handlar om att likställa maktordningar och att utgå från att alla normer påverkar oss lika mycket. Genom att granska hur strukturerna påverkar individer inom olika kategorier går det att förändra människors möjligheter i organisationen. En stor utmaning med den intersektionella analysen är att den kräver mycket kunskap om en mängd olika normsystem. Det ställer stora krav på den som genomför en analys med intersektionellt perspektiv. Det är viktigt att vara transparent och berätta vilka kunskaper och erfarenheter som analysen grundar sig i. Intersektionalitet handlar också om hur individers handlingar, politiska förslag och globala förändringar möts och påverkar varandra. Motsatta grupper. Normer byggs ofta upp genom att grupper ges motsatta positioner. Ett sätt att kritiskt granska normer i en förening är att analysera vilka positioner som upplevs som varandras motsatser. Att dela upp människor i olika grupper och ibland i motsatta grupper är inte fel per se. Problemet kommer då ena gruppen värderas högre eller när det som står utanför grupperna osynliggörs. Gruppen med högre status blir gruppen som är norm i verksamheten och den andra gruppen blir den avvikande. Ibland har den avvikande positionen på samhällsnivå manifesterats genom färre juridiska rättigheter, exempelvis rösträtt eller möjlighet att ingå äktenskap. Kanske finns det även olika rättigheter för olika grupper i organisationen, såväl formellt om informellt. I föreningslivet kan motsatta grupper handla om att olika geografiska regioner uppfattas som totalt olika i vad de vill för organisationen. I en del föreningar ställs olika verksamhetsgrenar mot varandra. Anses den nationella och regionala nivån vara varandras motsatser? Hur talas det om gruppen anställda och gruppen förtroendevalda? I en organisation kan den ständiga uppdelningen leda till att andra positioner, lika väl som att mångfalden inom varje grupp osynliggörs. Motsatta kategorier kan även kallas för en dikotomi, bestående av binära kategorier. De två kategorierna ses som komplement till varandra. En dikotomi bygger på en svartvit bild, men det finns inga svartvita organisationer eller människor. Allt är alltid mer komplext. Och hur jobbigt det än kan vara, så är det mycket oftare en gråskala än en svartvit värld. Att gruppera andra och tillskriva sin egen grupp en viss identitet är en del av gruppprocessen. Gruppen kommer alltid att finnas och de flesta människor har behov av att tillhöra ett, inom citationstecken, vi. Att ha en osäker identitet innebär att gränsen för en grupp ofta går där den andra gruppen startar. Ju otydliga värderingar en organisation eller en person har, desto större är risken att identiteten istället blir en icke-identitet. Maskulinitet generellt sägs vara en sådan identitet där det mer handlar om att inte vara kvinna eller homosexuell. Manlighet är att inte vara, inom situationstecken, det där andra. De motsatta grupperna kan ges olika status och skillnader mellan grupperna kan göras större än det egentligen är. En del av det normkritiska arbetet för organisationer är att granska vilka kategorier, grupper och olika positioner som finns i organisationskulturen. Genom två åtskilda alternativ finns det ett inom situationstecken vi och ett inom situationstecken dem, och normen är den grupp som har hög status. Eftersom normer och strukturer ofta handlar om två motstående positioner kan mellanläget vara en osynlig eller svår position. Samma sak gäller de som känner tillhörighet till flera grupper. Exempel på mellanpositioner är transidentiteter på grund av antagandet i tvåkönsnormer att det bara finns kvinnor eller män. Det finns även en uppdelning i normer som gäller sexualitet där homosexualitet står som motpol till heterosexualitet. Där går det att hitta en del av förklaringen till att bisexuella personer ibland har upplevelsen av att befinna sig i olika kulturer beroende på vem deras partner är. Eller att bisexuella blir osynliggjorda i hbtq-frågor. Det går att se konsekvenser av detta. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, anger att 10% av de bisexuella rapporterade att de hade dåligt hälsotillstånd. Detta kan jämföras med 6% av de homosexuella och 12% av transpersonerna. Om det finns starka grupper som kanske är varandras motsatser i föreningen, vilka är då osynliggjorda? Organisationen behöver säkerställa att inga perspektiv glöms bort eller att vissa personer ses som undantag. Genom att minska snacket om olika verksamhetsdelars olikhet kan ni bidra till en organisationskultur som inkluderar en mångfald snarare än två motsatser. Normkritisk pedagogik. Normkritisk pedagogik har vuxit fram under de senaste decennierna. Syftet är att fokusera på normer som råder i olika grupper snarare än att majoriteten ska tolerera de inom situationstecken avvikande. Grunden i normkritisk pedagogik är att granska normer för att se vilka som inkluderas och vilka som exkluderas. Normerna berättar vilka människor, beteenden och positioner som anses självklara. Normerna avslöjar vilka som har lättare att påverka, förändra och ta plats. Människor får olika förutsättningar i verksamheten beroende på vilka de själva är och beroende på hur normerna ser ut i organisationen. Olika människor har alltså olika mycket makt eller möjligheter i olika organisationer. Att jobba normkritiskt innebär bland annat att granska sin egen position och sina eventuella privilegier. Det kan handla om att bli medveten om den makt som kommer med normer eller position. Insikten om att saker och perspektiv behöver förändras för att verksamheten ska bli tillgänglig för fler kan leda till att den själv förlorar makt. I materialet "Man föds inte till homofob, man blir det", ett studiematerial om homofobiska hatbrott, uttrycks detta på följande sätt, inom citationstecken. Väljer man cis att arbeta normkritiskt måste man cis därför vara beredd att ge sig i kast med en omprövning av kunskap och uppfattningar om världen, medmänniskor och inte minst sig själv. Normkritiskt arbete är en process som aldrig blir färdig eftersom normer hela tiden skapas. I materialet "Medverkan, fungerande förändringsarbete för lika rättigheter och möjligheter" slås det fast att om vi ska skapa lika villkor för alla i arbetslivet måste det till en förståelse för hur olika normer samverkar. Detta gäller i föreningslivet såväl som i andra sammanhang. Materialet har tagits fram av Tema lika behandling och finns tillgängligt hos Diskrimineringsombudsmannen. Styrkan i normkritiken är att blicken vänds till det som tas för givet. Det handlar om att få syn på de mekanismer som bidrar till ett, inom citationstecken, vi och dem, tänk. Normkritisk pedagogik kan också benämnas som normkreativitet och normfokus. Normkreativitet kan ses som nästa steg i en process. Den första är att kritiskt granska normer och efter det kan ett mer normkreativt förhållningssätt ta vid. Då handlar det mer om att tillsammans utveckla, förbättra och förändra normer, med målet att fler ska bli inkluderade. Felaktigt finns det som menar att normkritiken skulle ha som mål att alla normer försvinner och att samhället eller föreningslivet istället skulle vara helt normlöst och därmed ett slags vilt tillstånd. Detta är fel. Normkritiskt förhållningssätt vill att normer ska försvinna lika lite som en litteraturkritiker vill att litteratur ska försvinna. Det handlar däremot om ett kritiskt förhållningssätt till normer. Vissa normer utesluter människor och gruppen. Den som bryter mot en norm straffas. Normkritiken syftar till att skapa trygga miljöer där alla ska kunna vara öppna med sina identiteter. Det handlar om att granska organisationens outtalade regler för att se vilka regler som gynnar verksamheten och vilka som skadar detsamma. Det handlar om att granska makt och privilegier. Normkritiskt förhållningssätt innebär också att undersöka vilka ord och begrepp som används. Genom att få på sig de normkritiska glasögonen kommer normer i organisationen och den egna värdegrunden att synliggöras. Många organisationer har särskilda utbildningar och material om jämställdhet, HBTQ-frågor och mångfald. Det är ett effektivt sätt att jobba in normkritiken i strukturen. Fackförbundet Vision har tagit fram en webbutbildning som heter En arbetsplats för alla. Den finns tillgänglig för alla, både medlemmar och andra. Syftet är att ge medlemmar och förtroendevalda kunskap och påbörja en diskussion. Förbundsmötet har beslutat att alla förtroendevalda ska gå utbildningen med målet att få en schysstare arbetsmiljö där alla får vara precis som de är. På detta sätt har fackförbundet Vision jobbat in HBTQ och normfrågor i organisationens struktur. Tolerans. Under lång tid har mångfaldsutbildningar haft ett toleranspedagogiskt angreppssätt. Rättighetsarbetet behöver lika delar kunskap och värdegrundsdiskussioner, och en organisation som vill nå nya målgrupper måste kanske lära sig om vissa specifika grupper. Syftet med många utbildningar och föreläsningar har ofta varit att öka toleransen för minoriteten eller, inom citationstecken, den avvikande gruppen. Utmaningen i att lära sig om nya målgrupper ligger i att samtidigt inse att det alltid finns en mångfald inom varje grupp. Organisationen behöver få kunskap samtidigt som den granskar sig själv. Ordet tolerans betyder att någon tål någon annan. Någon ges möjlighet att tåla eller inte tåla en företeelse eller en grupp människor. Tolerans är också villkorad, det vill säga den som har privilegiet att visa tolerans kan när som helst ändra sig. Ingen vill bli tåld. Alla vill bli respekterade. Risken är att tolerans ses som det första steget på en väg som leder till inkludering. Och då kan det första steget göra att arbetet tar en olycklig riktning. Genom att ständigt benämna vissa grupper som avvikare utmålas dessa grupper. Toleranspedagogiken riskerar att reproducera vissa kategorier som förstärker skillnaderna mellan olika grupper. En annan risk är att det kan osynliggöra den mångfald som finns i varje grupp. Det är först i efterhand som detta angreppssätt inom mångfaldsutbildningar har börjat benämnas som toleranspedagogiskt. Den här boken utgår från normkritikens definition av tolerans. Enligt normkritiken måste frågeställningar snarare utgå från verksamheten. Vad är det med vår verksamhet som gör att denna grupp inte kommer hit? Kunskapspåfyllningen måste gälla både den specifika målgruppen och normerna i den egna organisationen. Det är normer som från början skapar en avvikande grupp. Normkritiken handlar snarare om att lära sig om de maktstrukturer som exkluderar människor än om hur den specifika gruppen inom situationstecken är. Därför är det, enligt normkritiken, viktigt att första steget ska vara att granska normerna hos sig själv och i sin förening, istället för att börja tolerera någon annan. Det toleranspedagogiska perspektivet innebär att fokus läggs på, inom situationstecken, avvikarna, och därför finns det oftare ord för inom situationstecken till andra än för normen. Begreppet inom situationstecken transpersoner har många hört. Däremot är ordet inom situationstecken cis fortfarande relativt okänt. Detta är ett bra exempel på hur avvikarna benämns, medan normer inte ens har ett ord utan tas för given. Normer lämnas outtalade. Det är viktigt att påpeka att det finns en mängd aktörer som gör kloka saker och som använder begreppen tolerans och intolerans. Forum för levande historia är ett sådant exempel. Återkommande mäter de tolerans och intolerans hos skolelever i Sverige. Även om tolerans inte är målet kan det finnas en vits med att mäta intolerans och tolerans. En annan aktör som använder begreppet tolerans är Teskedsorden som jobbar inom situationstecken tillsammans för mångfald och tolerans. Deras definition av tolerans är inom situationstecken förmåga att respektera, att tolerera räcker inte. I längden vill alla de ovan nämnda aktörerna att fler ska känna sig inkluderade. Men här krockar två olika världars användning av begreppet tolerans. Det är onekligen en utmaning i att många som jobbar med mångfald försöker ifrågasätta ordet tolerans samtidigt som många som vill bli bättre på mångfald använder begreppet tolerans. behövs tid till reflektion och verklig förändring. Intervju med Hanna Kroksson, tematisk handläggare med HBTQ-kompetens, och Annika Lindé, policyrådgivare i genus och teologi vid Svenska kyrkan. Organisationen har cirka 6,3 miljoner medlemmar. Hur jobbar Svenska kyrkan med jämställdhet och HBTQ-frågor? Vi jobbar på många olika sätt i organisationen. På nationell nivå finns det särskilda handläggare och det finns nätverk med ansvariga från respektive stift. Svenska kyrkan är en stor arbetsgivare och därför är det viktigt med kompetens hos personalspecialister. Jämställdhet finns även med som kunskapsområde i den behörighetsgivande utbildningen för kyrkoherdar. Vi jobbar också med jämställdhetsfrågan rent folkbildningsmässigt och teologiskt, exempelvis i konfirmandgrupper eller i forskning. När det gäller HBT-frågor har Svenska kyrkan jobbat med det på olika sätt sedan 1970-talet och arbetet har tidigare fokuserat mycket på sexualitet. Eftersom organisationen vill vara en bra arbetsgivare ser vi att det ingår som en självklar del i arbetsgivaruppdraget. När det gäller kompetensen hos medlemmarna ser det väldigt olika ut. Det pågår en mängd processer och samtal kring HBT-frågor på olika nivåer i Svenska kyrkan. Alla stift och många församlingar är aktiva i samband med lokala Pride-arrangemang. Dessutom har många församlingar något som heter inklusiva mässan eller regnbågsmässor under andra tider på året. Hur är ledningen involverad i rättighetsarbetet? Det finns inom situationstecken ledningsnivå och olika arenor både i det nationella, internationella och väldigt lokala arbetet. Olika delar av Svenska kyrkans ledning är involverad på olika sätt utifrån vilket uppdrag de har. Alla ledningsfunktioner behöver ta ansvar för rättighetsarbetet. Kyrkomötet som sammanträder 2 gånger varje höst har stor påverkan på verksamhetsinriktningen på nationell nivå. Det får väldigt stor betydelse när ärkebiskopen eller kyrkomötet gör uttalanden. Många tar det på allvar och det kan öppna dörrar och starta processer. Vad är den största utmaningen? Vi behöver ständigt granska vår roll som stor kyrka. På det internationella planet har Svenska kyrkan ett särskilt ansvar eftersom vi 2009 fattade beslut om samkönade äktenskap och 2013 antog en position som sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa, SRHR. Många undrar över vår teologiska ställningstagande kring äktenskapet och vi behöver vara en del av de samtal som uppstår. Den internationella nivån ger oss viktiga perspektiv på oss själva. Ibland tror vi felaktigt att Sverige har kommit längst i rättighetsfrågor. I samtal med andra får vi frågor om varför vi är så konservativa, framförallt när det gäller tvåkönsnormer. Den största utmaningen handlar om att ta ansvar och få perspektiv på oss själva. Hur kommer rättighetsarbetet att utvecklas? Det kommer att behövas ökad religiös kompetens i internationella utvecklingssammanhang. I arbetet med SRHR och genus måste man jobba med lokala religiösa organisationer eftersom de har stor påverkan på lokalsamhällen. Det krävs helt enkelt kompetens och ett erkännande av att religion spelar väldigt stor roll i många människors liv. Svenska kyrkan måste vara mer aktiva i feministiska nätverk och samverka med HBTQ-organisationer. Det sker redan idag till exempel nationellt. Men det är viktigt att frågor som religiös identitet, könsuttryck eller sexuell läggning inte separeras. Människor ska inte tvingas dölja delar av sina identiteter i något sammanhang. Det sker många bra samarbeten och vi som stor organisation behöver ta vårt ansvar för att människor ska få vara hela i sina identiteter. Svenska kyrkan måste bidra till att rättighetskamperna framöver inte glider isär. Hur drivs arbetet? Vi är en demokratisk organisation och de förtroendevalda kommer med tydliga målskrivningar och sen ligger det i tjänstemännens uppdrag att jobba utifrån det. Vi ser att utveckling sker både på grund av den engagerade, ibland arga, 14-åringen som vill ändra på något i sin församling och att delegationer i kyrkornas världsråd driver på för förändring. Vad har ni för tips till andra? Börja med att titta inåt i organisationen. Vad är det uttalade syftet med föreningen och vilka saknas bland medlemmarna? Fundera på varför det ser ut på det sättet. Börja med att titta normkritiskt och övergå sedan till ett normkreativt förhållningssätt, det vill säga hur ni kan förändra normer. Var beredd på att det är en ganska jobbig process och var därför snäll mot dig själv. Konstatera att något kanske inte har varit så bra, men förlåt dig själv och be om ursäkt för att det har blivit fel. Försök göra bättre framöver. Var förberedd på att det inte kommer gå fort. Processen tar tid eftersom det handlar om att lära både om sig själv och om organisationen. En halv temadag kan vara en del av den längre processen, men den kommer inte att lösa alla utmaningar. Det är inte bara teoretisk kunskap som behövs utan också mycket tid till reflektion och verklig förändring. Det är bra att ha rutiner för hur en person som känner sig illa bemött kan meddela det till organisationen. Ha tydliga kontaktpersoner, gärna flera stycken. De i sin tur behöver veta vad de ska göra när de får reda på att en kränkning har skett. Vid sexuella kränkningar har vi till exempel tydliga riktlinjer, handlingsplaner och stödstrukturer. Se till att kontaktpersonerna inte är en homogen grupp utan har olika erfarenheter, identiteter och kanske språkkunskaper.